I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Då ska jag göra en alkemi.
Yes, box. Kan han bli
en Sophie Rowe? Det spelar ingen roll.
Eller en Star.
Fan, jag kan ta en bira så tar jag halva. Det kanske inte dricker upp hela, men jag tar lite grann.
Ja, kör.
Det är ju ändå mästare.
Ja, jag har druckit mycket bättre sen.
Ja, det är bra.
Kan du göra mig en tjänst? Hämtar du lite papper och snyta min här i början?
Är du förkyld?
Nej, alltså jag har varit lite rinnig i näsan. Mm. Men det är förbättringsvägen.
Ja.
Det är för mycket festande i taget. Du vet, efter två stycken så här in i väggen utgångar så ligger man där sen. Men bara, jag mår ingen vidare. Liksom.
Klassisk.
Guldsnoret.
Tack, exakt.
Guldsnoret!
Nummer 27. Jag är K för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bil.
Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod avsnitt 185. August Bongberg, fortfarande en mästare.
Fortfarande mästare?
Ja.
Ingenting har ändrats. Det känns fantastiskt.
Samma mästar-smile på hela ansiktet.
Jajamän.
Ja. Hur känns det?
Det känns bra.
Börjar det lugna sig lite eller är du uppe på samma svartgula moln och flyger?
Nej, det börjar väl lägga sig lite grann. Men jag tycker ändå att alla AIK där ute gör ett bra jobb om att påminna om
påminna.
Att vi fortfarande är mästare. Det är fortfarande mycket bilder som postas. Och det bästa tycker jag är att man ser på stan liksom, gnagare som går fortfarande i liksom, AIK-halsduk och AIK-tröjor och sådär.
Mm. Och som tutar på varandra. Och liksom,
ja, men exakt.
Men jag tycker att det största skillnaden, eller man märker det är vi inne på tredje veckan, guldveckan.
Ja, det blir det va?
Så är det också att varje snöflinga som träffar kinden, varje mörk morgontimma man går upp och möter jobbiga människor i tunnelbanan, allt det där som är normalt förknippat med den här tidsperioden när man bara är sur och grinig och vill gå hem och lägga sig igen, ser man som en...
Det rinner bara av.
Det bara rinner av. Man är som en storslagen, du vet, aldrig varit så ödmjuk i tunnelbanan, aldrig varit så här glad. Allt är så lätt den här vintern.
Ja.
Det tycker jag är den stora skillnaden.
Verkligen. Och det behöver man ju.
Ingenting betyder liksom någonting.
Nej. Nej. Och känner man att man liksom man börjar gå ner i något form av liksom mörkt träsk liksom vinterrusket. Ja, men då drar man upp liksom sändningen igen och kikar sista 10 minuterna eller liksom.
Men det är som en grund, det är som man har fått en grundshot av någon slags vaccin. Mot så här vinterdepression. Ja. Det kan gå dåligt på jobbet, det spelar ingen roll. Det kan gå dåligt, man kan bli överkörd av en bil. Man bara, det borstar man av sig.
Ja.
För att man är en mästare.
Ja, verkligen.
Ja.
Och idag har vi återigen en fantastisk guldhjälte med oss.
Jajamän, en mästare.
Jajamän, en lång mästare.
En riktig mästare.
Oskar Linnér, välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Det är bara bra, tack. Det är bara bra. Jag var med på någon podd eller någon sändning dagen efter guldet, då sa jag att det är skönt att få sitta ner.
Ja.
Och jag säger typ fortfarande samma sak. Det är skönt att få sitta ner, för det har varit ett sånt jäkla spring de här dagarna från den ena grejen till den andra, och det har varit en väldigt intensiv period. Så att sitta här och luta sig tillbaka och faktiskt smutta på en kall öl, det känns bra.
Det känns bra. Ja, det är, smutta på öl har ni, eller smutta kanske ni inte gjort, men ni har druckit ett par bärs senaste.
Absolut, det har blivit en del krök.
Ja.
Så att, men man får börja trappa ner sakta men säkert här om ett tag, och från att klunka till att smutta över den första, ett första steg.
Det är ett bra första steg.
Exakt.
Men har ni leder just nu från fotbollen helt?
Ja, just nu leder jag helt från fotbollen, men samtidigt så är det vårt yrke och vårt verktyg i vår egen kropp, så att den kan man ju aldrig logga ut helt och hållet ifrån. Visst, man har kunnat ta sig friheter och dricka lite alkohol och äta lite god mat och så under den här perioden, och kanske töja lite på sömntider och så. Men samtidigt så har man inte råd att ligga på latsidan helt och hållet. Man måste ju fortsätta hålla igång kroppen, och många var ju som var skadade i slutet, som måste fokusera på att köra lite rev så att man får sina skavanker fixade, så man kan komma tillbaka sen i januari och vara på tårna. För då har vi en viktig försäsong framför oss. Så att då gäller det att vara med från början, och det tror jag folk både vill och framförallt respekterar, att det är så det måste vara.
Det var ju gulligt att när jag träffade Henok i förra avsnittet på kaféet, så han unnade sig att beställa cream cheese på sin frukostmacka.
Okej.
För att det inte är säsong.
Ja.
Ja, men det gjorde han väl rätt.
Det känns väldigt Henok att så här, ja, jag fuskar lite med lite cream cheese.
Jag tar lite cream cheese.
Ja.
Ja, nej, det är ett grovt fusk.
Ja, eller hur?
Men du ser avslappnad ut. Känner du, hur kan du beskriva det? Man får ju ofta klassisk sportfråga är ju, hur känns det? Det kan vara svårt direkt efter matchen, men kan du så här två veckor efter känna hur känns det? Och har avslutat så som ni gjorde och med det där guldet?
Alltså att jag ser avslappnad ut, det var för att jag har dragit typ 8 bärs innan jag kom hit. Så att det är där. Nej, jag skojar, det har jag verkligen inte.
Du har kört go-kart.
Jag kom med bilen och har precis varit och kört lite go-kart, så att jag är spiknykter. Men det är väl absolut en väldigt skön känsla. Både jag och jag antar att de flesta gnagarna har en väldigt härlig känsla i kroppen, och man mår bra helt enkelt. Det är lätt att gå med axlarna nerhängda men bröstet uppåt, och bara njuta och känna att man får ha lite ro i sinnet. Det har varit ett långt och tufft år med mycket utmaningar. Vi har spelat sen dag ett med kniven mot strupen. För vi vet att den här satsningen som klubben gjorde i år, och den inställningen som klubben hade, det var att vinna liksom. Och inget annat var godkänt. Och det har gjort att vi spelare har haft en väldigt mentalt påfrestande säsong. Vi har gått med höga krav på oss och en stor press. Och det, när den släpper nu på ett sånt här härligt sätt som ni gjorde, så blir det att man kan hänga ner axlarna och liksom slappna av och bara njuta av situationen.
Hur märkte ni det liksom i praktiken? Det här, du pratade om att AK gjorde en satsning, och det gjorde vi. Tydligast är väl kanske rent ekonomiskt att vi värvade spelare. Men den här liksom pressen och att du kände att så här, i året som hela klubben ska liksom vinna guld.
Nej, men alltså jag vet inte. Det var väl inget så här som målades upp från ledningen på förhand, att ja, vinner vi inte i år så kan vi alla checka ut och gå ifrån och strunta i att komma tillbaka. Det var inte så det var, men däremot så känns det att folk andades vinnarmentalitet på något sätt. Det kändes som att den här truppen som vi hade under året med många med AIK-bakgrund och mycket vinnarskalla, att vi tillät oss inte, vi skulle inte tillåta oss själva någonting annat än att vinna det här. Och då, det var väl mer på det sättet man kände att pressen kom från. Vi la nog störst press på oss själva snarare än att vi hade press utifrån. Och det är det jag tror har gjort att det här AIK-laget har varit så framgångsrikt. Att vi på något sätt har lagt den största pressen på oss själva och inte liksom haft den största pressen utifrån. Mm. Självklart har den också varit väldigt stor, men vi har velat det här precis lika mycket som, och om inte mer, än alla supportrar och alla runt omkring. Så att det har hjälpt oss att vara både fokuserade men också att ha en extremt vad ska man säga, dedikerad livsstil under året till, till det här laget. Man har vikt, vikt bort mycket annat i tillvaron socialt och man har inte tagit sig friheter på samma sätt som tidigare.
Har du något exempel på det, där det har blivit så? Alltså ja. att du har vikt undan annat?
Alltså visst, det, om vi pratar utgångar till exempel så... innan jag var ute nu efter att vi hade vunnit guld, jag kommer inte ihåg när jag var ute på nattklubb senast. Alltså det var liksom, jag tror det var visst möjligtvis någon gång under sommaren när vi hade lite uppehåll, men annars så var jag tror inte jag varit ute en enda gång på hela året och verkligen snurrat ordentligt. Och det är ett exempel att man inte kan ta sig sådana frihet, för man vet att en hård utgång, det sliter på kroppen och det kan bidra till en förkylning så att man missar en match, och det har man inte råd med om man ska vinna guld. Det finns bara inte. Andra grejer som folk tidigare kanske man har, jag vet inte, ägnat sig åt lite andra sporter för att det är kul, spela tennis eller paddel eller vad det nu man kan göra. Men jag, allt sånt har jag bara liksom struntat fullt ut i det här året. Go-kart som jag har varit åkt nu, det har jag inte heller gjort under året, för det har känts som att man vill inte riskera och liksom sätta laget i en dålig situation genom att missa en match på grund av att man har åkt go-kart och sträckt nacken. Liksom. Det är bara sådana små grejer. Man har prioriterat bort så mycket för att ge den chansen till 100%, och det men det var det värt. Och det krävs att man gör det för att man ska vinna. För det är så tajt den här serien som vi spelade. Så att...
Men är det någonting som ni pratade om inför säsongen? Är det någonting som Rickard Norling liksom har implementerat på truppen just i år? Eller är det någonting som bara har blivit en del av liksom den kulturen kring med noggrannheten?
Alltså Rickard Norlings starka sida är såklart att han är så taktiskt, vad ska man säga, kunnig som han är. Och är så otroligt pedagogisk i sitt ledarskap. Men jag skulle säga att hans näst största, om inte den största, det är att han är så extremt passionerad. Och han vill det här så mycket, och det ser man i hans ögon. Det bara lyser liksom i hans ögon. Att bara det här, han vill det mer än någonting annat, och det smittar av sig på spelare. Och när man ser att han vill det så mycket och lägger in som passion, då lägger vi också in passionen, för vi vill liksom... Ja, vi vill hjälpa till och bidra, och vi vet att han ställer höga krav, och hjälper man inte till att bidra så kommer man inte ha något där att göra. Och det gör ju att man som jag sa tidigare, gör de här prioriteringarna som man har gjort, att bara fokusera på fotbollen och ha det som prio ett i vardagen under sånt här år.
Mm. Det är ju spännande, tycker jag. Man har ju sett ibland från Sportlib och andra som följer direkt efter matcherna och i halvlekarna. Jag tänker på den här matchen mot Östersund direkt efter, som ju är en hjälteinsats. Det är liksom ett krig som har pågått där ute, och efter så är Rickard, man ser den där blicken, och så säger han så här att det var extraordinärt bra eller något sånt där, säger han. Det var bra, men det här är ingenting om ni inte liksom vinner mot Sundsvall. Då betyder det ingenting. Eller liksom, om ni inte gör en bra insats mot Sundsvall, tror jag.
Det är så vi brukar säga efter derby. Om vi har vunnit ett derby, då brukar man säga att det här betyder ingenting om vi inte åker ner och vinner nästa match. Och det är lite så att går man ut och vinner en stor match, det man måste komma ihåg när dagen är slut, att det var inte mer än 3 poäng vi spelade om här. Och det är 3 poäng vi spelar om nästa match. Även fast det kanske är mindre laddning i den matchen, så är det samma poäng att ta man spelar om. Och då gäller det att vara lika taggad till en sån match. Så att, visst, det var en jäkligt... Om man får säga så, viktig match uppe i Östersund. Och den 3 poängen kändes... jag vet inte, den kändes bara... som den kändes som någon vändpunkt. Det är inte, för vi var ju favorittippade redan på förra, men det kändes som en väldigt vital seger för att vi skulle gå hela vägen. Det kändes nog som den mest vitala segern av dem alla under året.
Den betydde någonting utöver 3 poäng.
Ja, men lite så. För vi kom från en ganska svag period, skulle jag säga. Inte svag, vi var helt okej. Vi hade oavgjorda resultat i ryggen. Men det var inte så att vinsterna hade trillat in en efter en, de matcherna som var innan Östersund. Och att åka upp dit och få den katastrofstarten som vi får när då blir utvisad där och ändå lyckas ta med oss 3 poäng hem till Stockholm, det var på något sätt så här bara, ja, när vi agerar som vi gör i ett sånt här läge och liksom plockar fram det i ett så prekärt läge som det där var, så kändes det som att vi förtjänade att få vinna det här året. Och det, vi satte oss i ett väldigt bra läge för sista två matcherna där. Så att det var vi väldigt glada över, såklart.
Har du märkt, vi har pratat om det tidigare, många har pratat om det tidigare, vet jag, både Björn Westerholm och andra. Men det hände ju någonting med publiken det här året som har varit väldigt, vad ska jag säga, väldigt enade i att vara enade med laget. Liksom. Har du som spelare märkt av det? Den förändringen, har det betytt någonting på planen?
Ja, men absolut. För det första tycker jag att Björn Westerholm ska ha en eloge för det truppbygget han har gjort. Han har plockat ihop killar som sagt har en fin AIK-bakgrund. Det är grabbar som på något sätt supporterna känns som kan identifiera sig med. Många tror jag kan identifiera sig med mig som har stått på Norra under min uppväxt. Många kan identifiera sig med Daniel Sundgren som har växt upp med Gary Sundgren som alla har följt. Och många kan identifiera sig med Alexander Milosevic som är liksom, och Nabil Bahoui och Stefan Silva, de här grabbarna som är ortens guldpojkar som också andas AIK och bara som har krigat sig upp där igenom och blivit framgångsrika i AIK. Parta som folk har följt i typ 10 år och bara känner att man känner han lika bra som sin polare trots att man kanske inte har träffat honom. Det är sådana grejer som jag tror gör att folk vek lite extra passion åt AIK det här året, supportrar att tänka på då. Att jag tror att man på något sätt har kunnat dels identifiera sig med oss spelare men också att folk har känt för oss spelare på något sätt och velat oss väl.
Ja. Och fan, jag sitter och blir lite blöd i hörnet.
Ja.
det är...
August gråter lite.
Ja, det är fint.
Ska jag ta över August eller?
Ja,
kör.
Ja.
Ta den här till öl.
Ja, gör det. Ja, det känns känslomässigt där, vad fint. Som en full streamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagne. Ja, vi ska ju prata om mycket, det finns ju väldigt mycket man vill prata om, tänker jag. Inte minst när det gäller dig som har gjort en sån, alltså verkligen magisk liksom, resa, tänker jag, som person och spelare med den, liksom, det starka psyket du har. Din lillebror har ju pratat om att du, vad var han sa? Att,
årets psyke, va?
Årets psyke,
ner. Ja, det var fint. En fin utmärkelse.
Ja, nej, men du har ju gjort en och det har vi pratat om här, det är många som har pratat om den liksom, det karaktärsdraget där att liksom lyfta i det läget och göra det så, bli så stark. Vad tror du själv? Vad tänker du själv kring det?
Nej, men jag vet inte, jag känner bara att man har fått en sån extremt fin chans av klubben som har satsat på en. Från dess att jag kom in var 18, jag kom liksom in från FC Djursholms U17-lag och fick börja träna med AIKs A-lag för att Kagen och Stan var skadade eller vad det nu var. Och då var det Lee Baxter som var där, han bara plockade in mig och tar in mig i träning.
Varför gjorde han det? Vem hade sett dig då?
Det var, som sagt, båda målvakterna i A-laget som var då var skadade och de behövde ta upp U19-målvakterna och jag var en av dem då. Jag hade varit i U19-laget typ 2 veckor med Ragger i bandy som också stod där, jätteduktig målvakt han med. Så vi två fick upp och träna med A-laget och sen så, jag vet inte, det var inte så att jag briljerade mer än Ragger då, men så, jag har en bra längd och Liback, så jag tror att han på något sätt hade ett slipat öga och så att det fanns potential i mig. Och såg väl att om han fick lägga in ett hårt arbete med mig så kanske det skulle kunna leda till något bra. Och det var väl det han såg, det som ledde till att jag fick vara kvar i A-laget. Och ja, där fick jag ju första chansen liksom, få vara med i AIKs A-lagsverksamhet och få vara med och utvecklas. Och sen så får jag en till chans i form av när Norling kommer in där, att få axla ansvaret som första målvakt. Och det, ja, man inser ju att det är få förunnat att få sådana chanser i sådana här lägen. Och visst, jag fick väl en lite halvkast start där i någon match i början av Allsvenskan förra året. Men i övrigt så gjorde jag en bra säsong om vi bortser från det som hände hände mot Braga där. Och det, men sådana grejer, jag kände att det ska inte få mig att vika ner mig och liksom bara låta den här chansen rinna mig i händerna. För AIK har gett mig den här chansen av en anledning. Och jag kunde inte tillåta mig själv att förlora och inte ge tillbaka på något sätt. Och det, jag är glad att jag inte vek ner mig, utan att jag istället kämpar på. Och nu i efterhand kan sitta här och inse och känna mig stolt över att man har varit med och bidragit till ett SM-guld.
För det räcker inte riktigt, dina ord, känner jag. För att det är någonting större du har gjort. Det är det som jag tycker är så magiskt.
Jag tänker att den typen av återhämtningar, det är inte heller riktigt rätt ord, men du förstår vad jag menar. Att så här, med den åldern och den liksom ringa erfarenheten som du hade där och då,
och den mördande pressen. Precis. Som finns från, inte bara, då pratar vi inte bara AIK-supporter, vi pratar ju alla medier och liksom allt. Exakt. Runt omkring
den liksom, jag tänker, är det någonting du har jobbat med, har du tagit professionell hjälp på liksom, kring det mentala, eller vad kommer liksom den styrkan ifrån?
Nej, ingenting speciellt så. Jag har alltid känt mig mentalt stark, och det var inte så att mina ungdomsår på ungdomsnivå gick spikrat heller. Jag hade några tuffa år där och fick stå ut med en del, så att där blir man mentalt stark. Sen så har jag alltid haft extremt bra uppbackning hemifrån av min familj som är väldigt stabila människor som man alltid kan luta sig tillbaka mot oavsett om man har haft en bra eller dålig dag på fotbollsplanen. Ja, när man kom hem från matcher som hade gått dåligt, exempelvis där mot Braga, det var en extremt prekär situation som uppstod där. Då var det på något sätt att man fick ta stöd av dem och på något sätt bara försöka intala sig själv i att titta på den statistik jag haft resten under året. Det har ju varit liksom jättefina siffror och många bra prestationer, så att varför ska en match liksom låta mig... Eller varför ska en match kunna bara slå ut mig fullständigt? Det får inte hända. Och visst, det är lättare sagt än gjort att man går ut och spelar nästa match några dagar senare och gör det bra efter en sån käftsmäll som man fick där. Men det var... Jag vet inte. Min inställning har alltid varit att jag tillåter mig inte själv att förlora. Och det gjorde jag inte i det läget heller, och jag tror inte jag kommer göra det oavsett vad som händer.
Men du tror att tryggheten i din bakgrund, familjen, kan vara...
Ja, den
kan
är jätteviktig. Den är jätteviktig, ja. Att på något sätt ha en stabil grund utanför fotbollen att luta sig tillbaka mot. Och där har ju familjen att tacka, såklart. Och hemförhållandena. Och det är sånt är jätteviktigt. Att man har en balans... balans i tillvaron på att kunna skilja fotbollsspelaren från människan, och det känner jag att jag har blivit väldigt bra på. Självklart kan jag bli ännu bättre, och det kommer jag säkert bli om jag får spela vidare och får fler utmaningar som
om
jag
du
fått.
Får spela vidare, det tror jag att du får.
Det tror jag också.
Det är för ditt sista problem om du får spela vidare.
Nej, men det, man måste ta varje chans man får att utvecklas, och det känner jag att jag har gjort än så länge, och jag försöker suga åt mig så mycket tips som möjligt som man får. Jag fick mycket tips också efter den här matchen mot Braga. Hur ska jag hantera det här? Av personer som jag själv såg upp till. Det var liksom många som var i laget som hjälpte mig och liksom sa hur jag skulle hantera det, som hade gått igenom. Magnus Hedman tog jag faktiskt själv kontakt med. För jag är AIK, jag vet ju, när han spelade i AIK i början av 90-talet så var han var också första målvakt i ung ålder, och sen så var det Champions League-kval där AIK mötte Sparta Prag eller vad det var, och liksom, han gick ut och hängde tvätt i ett precis liknande läge som jag gjorde mot Braga, och blev också samma typ av syndabock som jag blev. Så han hade ju också gått igenom det i samma ålder som jag var, och han vann guldbollen några år senare, så att jag tog kontakt med honom och frågade om inte kunde ta en fika, bara få lite guidning, och det ställde han upp och liksom berätta hur jag skulle ta mig an det.
Vad sa han?
Alltså.
Eller hur tog du?
Nej, men alltså, det var inte så att det var några tips som bara bam och där börjar man flyga in, utan det var mer bara skönt att få snacka av sig med en sån person som har gått igenom så mycket själv och som har haft en sån fin karriär, och bara få lite enkla råd av honom och få hans förhållandesätt som han hade till fotbollen och hans syn på såna här saker. Så att det hjälpte mig mycket. Och sen så, det ska inte underskattas, så han kan inte tacka nog, såklart, Rickard Norling som gav mig fortsatt förtroende. Han tog in mig på sitt rum och liksom surrade med mig och bara kollade allt bra liksom. Och jag sa det är klart man är besviken, men vad ska jag göra? Jag kan inte ändra på något i efterhand. Det är bara nästa match som gäller, och jag försökte förbereda mig till den, och jag fick chansen igen liksom.
Sirius borta.
Men det där, ja, just det. Men det där tänker jag, för det där är intressant. För där vet jag, då liksom, kanske liksom, naturligt blev det en diskussion att så här, okej, vi har en målvakt född 97 som har gjort det här. Kommer han palla att spela nästa match? Kommer han palla att vara första målvakt efter det här? Uppenbarligen så har du ett, liksom, ett psyke av liksom, som man aldrig har sett förut, i den åldern i alla fall. Men hur, liksom, hur viktigt var det att du kände förtroendet att du fick spela nästa match? Nej. Var det en diskussion ni ens, fanns det på tal att du inte skulle spela, eller att du kände att så här, jag kanske behöver vila eller liksom så?
Nej, det fanns inte på kartan att lägga sig ner och grina. Inte från min sida i alla fall, så vet jag inte hur de resonerar i tränarrummet. Det kan inte jag säga, men... ja, jag sa till mig själv, får jag chansen att gå ut och spela nästa match, ska jag göra det, och jag ska göra det rakryggat, för det kommer alltid komma längst på att stå rakryggat. Jag vet att de människorna som är runt AIK, många av dem, eller den absolut största andelen av dem är väldigt vettiga människor och liksom vill och spela väl, och jag tror inte de önskade mig illa för att jag hade liksom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Om vi ser så fuckat upp i en match, utan tvärtom så tror jag att de ville se mig ta revansch, och det var det jag ville vad ska man säga, visa att jag var redo att göra. Och det, sen så finns det idioter också som man fick handskas lite med, men varför ska man låta dem sänka en och liksom slå om kullen i ett sånt läge? Jag har jobbat för hårt under för lång tid för att låta något sånt hända. Så att det...
Man kunde ju se på efter matchen mot Kalmar, så gör en intervju med Axel Pileby, tror jag det är. Där du pratar lite om det här, och han vill väl få den vinkeln att så här, du, din revansch och liksom hela den biten. Och du pratar om att så här, du har gjort exakt noll dåliga matcher, eller vad det är du säger, och visar väldigt tydligt. Och man ser nästan, du ser nästan liksom, inte arg ut, men man ser att du känner att du har motbevisat så många människor.
Ja, men det var den känslan jag hade i kroppen där och då. Den har jag fortfarande. Och det är något som driver mig.
Jag tror det driver
många fotbollsspelare att bara liksom... nu kanske jag låter brutala, men bara kunna... Efter att ha fått utstå kritik och bara liksom... En vacker dag i framtiden bara kunna kolla dem i ögonen och säga, håll käften.
Alltså, det var det du typ sa så. I princip i den intervjun, ja, tänker jag.
Jag tänkte, nu ska jag ge alla en sån jävla håll käften intervju här. Så att det var, och det kände jag att jag fick till på ett bra och ändå hyfsat diplomatiskt sätt.
Verkligen.
För det går att uttrycka sig grövre än så, men jag kände att jag fick fram mitt budskap. Och det,
ja, det var inte grovt så du uttryckte det, men det var väldigt känner... så man märkte att, det var revansch.
Ja,
det var liksom...
jo, men jag tyckte jag var värd det. För jag hade kämpat hårt för att få...
få, vad ska man säga, få ta den revanschen. Så att det var skönt att få.
Det ska gudarna veta. Men hur har du känt? Har du varit arg på oss också? Här, vi har ju aldrig egentligen, i och för sig sagt, men Martin Åslund var ju med i Radio Råsunda, vet jag.
Just det.
Och pratade. Jag kommer inte ihåg när det var, men han pratade ju också om i samband med så här, men du var för ung, tyckte han.
Ja.
Som målvakt. Har du varit lack på oss också? För det har inte varit helt lätt att få hit dig.
Nej, men det är också så här, alltså, om vi faller tillbaka till det här prioriteringar liksom. Det är många som har försökt rycka i med att jag ska vara med i poddar och göra reportage och hit och dit och åka till flygplatsen och titta på flygplan och liksom så här, visst jag kan, alltså, jag hade kunnat göra det, men jag vill inte låta det ta energi från mitt fotbollsspelande under säsongen, att liksom egentligen det är inte energikrävande att sitta här, men samtidigt att sitta och snacka innan man har gjort färdigt jobbet, det kändes på något sätt fel och jag vet inte vad jag skulle ha sagt liksom. Det är bättre att sitta här nu när jobbet är klart och vi har slutfört det på ett bra sätt. Då är det lättare att sitta här och öppna upp sig och vara ärlig och så. För hade man gjort under säsongen så hade man känt kanske att man satt och snackade och sen så, om det inte hade slutat väl, så hade man känt att varför gjorde jag det där och varför satt jag där och pratade när vi inte var klara med det vi skulle göra. Så att det är också en sån här prioritering man har gjort, att prioritera bort den typen av grejer för att inte låta det påverka prestationen på plan.
Mm. Mm. Hur stark är den? Hur viktig är den där revanschkänslan varit för att du har ju verkligen, jag är så jäkla imponerad över den. Vi har ju pratat om det, ditt psyke då, men att man, det är ju lätt att säga det, man ska inte vika ner sig och sådär. Men att göra, att inte göra det och vara så pass ung som du är och liksom bara kliva fram och utvecklas så mycket och vara så stark. För mig är det är rätt imponerande, tänker jag. Och tänk så här, drivkraften i det, så här, du nämnde dina, att vara hemma, att känna en trygghet hemma är viktigt, det kan jag tänka mig.
Mm.
Men mer utöver det, liksom, vad har varit...
Vad som har varit viktigt?
Ja, drivkraften, tänker jag, i det.
Ja, nej, men alltså drivkraften... En drivkraft för mig har alltid varit att få vara en inspiration för andra också. Det låter klyschigt att säga, men det är verkligen så. Att jag visste att om jag kan från att ha gått från en tuff period till att blomma ut och bli en vinnande målvakt, om vi säger så, så kommer det förmodligen vara en stor inspiration för många andra som också befinner sig i tuffa perioder och har tuffa utmaningar framför sig och så. Att det är bara att ha en stark tro på sig själv och en dedication, om vi säger så. Att inte vika ner sig och att inte låta någonting påverka dig och liksom bara göra det du är bra på. Och den känslan har verkligen sporrat mig, att jag vill kunna inspirera andra till att stå starka och göra det man är bra på utan att låta någon annan slå omkull dig. För det är många som jobbar så otroligt hårt för att nå framgång, och då ska inte någon jävel som inte jobbar hårt få sitta bredvid och försöka slå omkull dig och lyckas med det. Det är en del på vägen att nå framgång och bara kunna traska vidare, även om det... Folk slår lite på benen med pinnar liksom. Så får man bara försöka ta det och skaka av sig det och promenera vidare. För det blir inte bättre om man lägger sig där och då grinar. Då kommer man att ångra för resten av livet. Och jag tror att den smärtan kommer göra ännu ondare. Mm. Vad ska man säga? Som de här kritikerna, om vi säger så, som de har orsakat.
För visst, men det är jävligt moget av dig att kunna tänka så. Det är det jag menar. Det är det jag tycker är imponerande. Ja. Att du kan se det så och leverera på det sättet. Men ska vi titta lite framåt? Liksom, det här,
absolut.
Det här har ju varit en vad ska vi börja i? Alltså, dels, det var ju också ett år då vi värvade in en ny målvakt som skulle konkurrera med dig för att liksom...
Sparras lite.
Ja. Och hur tycker du att det har varit? Hur är din relation till Budimir?
Den verkar ju väldigt fin så här utifrån.
Ja, alltså Budimir är en helt fantastisk människa, alltså på alla sätt och vis. Jag hyllar han så alltså makalöst. Det sättet han har, vad ska man säga, kommit in i klubben på, bara den approachen han haft mot mig och det hårda jobbet han har lagt in i vardagen och träningarna
trots att han har varit, inte åt sidosatt kan man inte säga, men trots att han har stått bakom en ung målvakt, det är inte heller lätt liksom att stå bakom en yngre kille. Det är så jäkla imponerande, och det har ju lönat sig så ordentligt för honom, för han har ändå fått chansen två gånger om nu liksom under säsongen där jag har varit skadad, oturligt nog. Och det faktum att han har jobbat hårt under träningarna liksom och bara haft en sån jäkla bra inställning till allting har ju lett till att han har gått in och liksom gjort det fantastiskt bra under de gånger han har fått chansen. Visst, jag ser ju själv folk klaga på att han kanske sett lite stressad ut eller dragit någon inspark upp på läktaren eller vad det nu, men vad fan, helt ärligt, hur lätt läge att komma in i liksom, komma från BP och hoppa rakt in i AIK som är ett guldjagande år, och liksom han höll ju tätt på ett jättebra sätt och liksom bidrog med ett lugn till laget, och sen så finns det absolut folk som sitter och letar fel, och det går ju att hitta såklart, men överlag så tycker jag att han stod för jättebra insatser, och det var extremt skönt för mig att man kände att laget inte, vad ska man säga, påverkades allt för negativt av att man själv blev skadad, för det, så hade ju faktiskt kunnat bli fallet om han hade vart slapp på träningarna och gått in och liksom inte varit redo. Men nu såg han till att vara det och vi trummade på. Så att det, och sen så kom jag in igen och bara tog över och fick fortsätta. Så att det är något han ska all eloge för.
Mm. Och tidigare har du varit kollega med Stamatopoulos. Nu är han eran tränare. Hur har det varit?
Ja, fantastisk människa han med. Alltså det, hela målvaktsgruppen det har känts speciellt på något sätt under året. Vi har haft en sån fantastiskt fin relation mellan oss allihopa. Jag, Stan, Budomir, Thomas Studin har ju varit med, Samuel Brolin, ung kille. Alla är väldigt avslappnade, prestigelösa människor som bara har sett till och har det bra tillsammans och tränat hårt och varit ödmjuka men samtidigt väldigt målmedvetna, och det har varit ett sånt jäkla fint arbetsklimat att vara i den gruppen. Så att, och där i Stam ska jag ha en stor eloge för det, för det är han som har sett till att sätta klimatet, sätta ribban på träningarna med tempo och allting, och det har han ju lagt på ett bra plan, för uppenbarligen så har ju AIKs målvakter presterat bra under året. Så att,
hur märker du någon skillnad om du jämför med andra målvaktstränare? Vad är det som gör att han är annorlunda? Stäm.
Nej, men alltså annorlunda, och det är svårt att säga att någon är bättre än den andra. Jag har haft jättebra år med dels, jag kan passa på att hylla min målvaktstränare som jag hade i Tjolm, Christian Tiritiello. Han är i BP nu, målvaktstränare där, jättebra målvaktstränare, och var perfekt för mig i det stadiet som jag var där då och utvecklade mig mycket. Sen kom jag till AIK och fick Lee Baxter, också helt fantastisk på alla sätt och vis. Grym person, mycket framme, intensitet i träningen, shapeade upp mig liksom och såg till att jag satte grundteknikerna på ett bra sätt och var extremt bra för mig där och då. Sen så kom Thomas Odin in och tog över efter Lina. Han skulle testa vingarna utomlands och Tudde kom in och gjorde det jättebra och var en fantastiskt bra människa och målvaktstränare att ha runt omkring sig och var bra för mig i det läget. Och sen så att jag nu får Stam som kommer in och tar över och bidrar med all den kompetensen som han har och all den erfarenheten framförallt som han har från en lång och framgångsrik karriär. Det är, vad ska man säga, det är ju väldigt... Det är ett privilegium att ha fått jobba med så bra målvaktstränare, framförallt att ha fått ta några stycken under den här perioden, för det är, varje man kan bidra med sina erfarenheter, och får man höra många, många erfarenheter från olika håll så kommer det hjälpa mig, och det har jag fått göra. Och Stams erfarenheter och historier och kunskaper har nu i slutet hjälpt mig jättemycket och jag har kunnat ta nästa steg, och det ska han också ha mycket cred för.
Hur liksom, jag tänker, han är så pass färsk i tränaryrket och kommer nyligen från som spelare i AIK. Hur mycket har det betytt? Har han kunnat sätta sig in i din roll på ett annat sätt jämfört med till exempel kanske Lee eller Tudde som inte har varit aktiva nyligen?
Ja, absolut. Alla har ju sina starka sidor och Stams, en av de stora fördelarna som har varit med att ha Stams som målvaktstränare har varit det att han är väldigt
vad ska man säga, han är väldigt bekant med situationen jag befinner mig i, hur det är att vara målvakt i AIK. För han har själv stått där i lägen då det har blåst mycket, och han vet precis vad det handlar om att gå in och spela i Stockholmsderby. Det är inte som att gå in och spela en vanlig match i Allsvenskan. Det är verkligen inte det, och det, jag tror inte folk utifrån inser det. Men han gör ju det, och han vet vad det handlar om, och han vet hur man ska ta sig an de matcherna, både mentalt men också tekniskt, hur man ska lägga upp matchplanen. Och det har hjälpt mig jättemycket att få hans input och feedback och så från allt det han har gått igenom.
Får jag få en sak om det? Som är, ja. För jag har fått frågan när jag har blivit intervjuad i så här Radiosporten av Henriksson. Där klagas på att AIK-spelare under matcherna kan liksom bli skadad eller liksom ligga ner lite för länge, vilket gör att man stör rytmen. Och så, vad tycker vi som supporter om det? Jag tycker att det är jättebra. Om man gör det, alltså om man har en känning, så tycker jag att det är väl upp till domaren att blåsa av eller göra någonting. Om man har, man kan se det som en liten taktisk timeout typ.
Ja.
Vad tänker du om det? För du är ju en av dem som man har pratat om ibland, ja, kan ligga ner.
Nej, men jag har känt att jag har haft smärtor under vissa matcher, och vad ska man säga, som fotbollsspelare så finns det en regelbok att följa. Man får inte ta med handen utanför straffområdet till exempel, man får inte tackla någon med domarna för och så vidare, så att det är skyldighet man har att inte göra, men samtidigt har man ju rättigheter också, och en rättighet man har, det är att få ta behandling när man känner sig begränsad och skadad. Och om jag har känt mig begränsad så har jag tagit med den rättigheten att liksom plocka in behandling. Och det får folk tycka vad fan de vill om. För att uttrycka sig så. För om jag står där och vi leder med 1-0 och man vet att man går mot ett slutskede i matchen som kan bli väldigt pressat, så vill inte jag stå där och känna mig begränsad. Då vill jag, om jag behöver det, kanske att naprapaten knäcker till min höft för att den har låser lite och att man har smärtor i den, då tar jag mig den rättigheten att ropa in honom. För det man skulle ångra det ändå så fruktansvärt om man stod där när vi ledde med 1-0 och kände, shit, jag kunde inte gå för fullt där för att jag hade lite ont i höften, och så släpper man in ett billigt mål liksom. Mm. Och så torskar man poäng på det, och det är kanske det som avgör i slutet av säsongen. Så att, och sen så visst, det kanske har varit i lägen där man har lett med 1-0 och motståndarna har jagat på att man har sänkt lägen i matchen som har varit frustrerande för motståndarna att man har legat ner. Men samtidigt så... Och att man kanske inte har legat ner på samma sätt om vi ligger under. Men för det första, hur många gånger ligger vi under i en match? Det är inte jätteofta. Och om vi nu ligger under och det är 14 minuter kvar, kanske man inte har lika mycket arbete att förvänta sig. Och då kanske man istället struntar i och tar den behandlingen och bara låter matchen rulla på om vi är i ett bra flow. Men när matcherna har sett ut som de har gjort och jag känner som jag har gjort, så har jag tagit mig rättigheten och få behandling, och det är inget fel med det.
Nej, det är verkligen inget fel. Jag bara undrar om jag tänkt på det. Liksom. Mm. Men vad säger du, August? Vad tänker du om framåt?
Nej, men jag tänker så här, tidigare skeden och liksom den plats som svensk fotboll har i näringskedjan, så Av historien och att dömas och liksom ett guldlag, det är ofta många som försvinner. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att Sveriges bästa målvakt, som är dessutom född 97, borde kanske ha lite intressantare från bättre ligor. Hur ser du liksom på framtiden nu?
Nej, men jag har sagt det förr, jag säger det igen, att jag mår fruktansvärt i film, men jag mår extremt bra i Stockholm och AIK, och är väldigt belåten med min livs- och fotbollssituation som jag har just nu. Jag bor hemma fortfarande och har bra där, och det är ett sätt för mig att spara pengar och bygga upp en bra ekonomi, och samtidigt så spelar jag ett fotbollslag som ligger mig närmast om hjärtat, så kan vi börja med att säga, men fotbollslaget där jag känner mig hemma och som har gett mig chansen och som har visat förtroende för mig, och när det fotbollslaget eller den fotbollsklubben då står inför inför en säsong där man kliver in som titelförsvarare, man har Champions League-kval, vi har ett bra lag, vi har hittat vi har nått nya höjder liksom, som lag, så känns det som att det ska till något väldigt bra för att man ska vilja lämna det skeppet.
Vad är väldigt bra i Oscar Linnérs värld? Vad är väldigt bra liksom?
Oj, ska vi börja rävla klubbar?
Ja, tycker jag.
Har du någon favoritklubb i Europa?
Nej, det har jag inte, och AIK, visst, AIK såklart, men nej, det har jag faktiskt inte. Men om vi ska ta klubbar som man hade velat spela i någon gång, så Ajax Amsterdam, coolt lag liksom.
Är det så?
Ajax hade varit coolt, så här, spela i en stor klubb som har varit bra under lång tid. Amsterdam är en bra stad, så att det
är ett bra steg om inte annat.
Ja, bra steg och allting, och om ni nu vill ha ett exempel på en klubb, så
typ Real Madrid.
Då drar jag till med Ajax. Nej, men
det är inte Oscar att säga det.
Nej, det är sant.
Han tänker ju så här, från AIK i framtiden.
Exakt. Men att gå från AIK till ett mittenlag i Belgien, där är jag inte i nuläget i alla fall. Och det är inte för att jag är för bra för det. Det är absolut inte, säkert en jättebra utmaning och så på alla sätt och vis. Men att spela i AIK slår ju betydligt högre. Och det är så mycket mer värde man får av att spela i den här klubben.
Men känner man, jag tänker så här, det är många, du spelar själv i juniorlandslagen, och många liksom kollegor till dig från andra klubbar söker sig ut i Europa. Vi har en sämre kopia av dig kanske, som spelade nere på västkusten, som lämnade för ett lag i Premier League och sådär. Känner man någon stress liksom, att man ser folk runt sig som man kanske själv känner att man är åtminstone på samma nivå, om inte bättre, att så här, man också vill ut innan det är för sent på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej, absolut inte. Jag tror att livet i slutändan handlar om att må bra, och jag mår bra i Stockholm och AIK, så att jag tror inte de mår bättre än mig för att de är i ett lag i England. Tvärtom, jag tror ju faktiskt jag mår bättre just nu som sitter här och har vunnit SM-guld och siffar på en öl och ska åka hem till min familj sen. Så att det är väl så jag ser på det, att jag mår väldigt bra här nu, och sen så om de spelar utomlands, det är inget jag bryr mig om, för att uttrycka sig lite nonchalant kanske. Men det kan ju absolut uppstå en situation där klubben känner att man vill få iväg mig, för att det skulle vara förmånligt för klubben, och där jag känner att det skulle kunna vara ett bra steg för mig. Och då får man väl ta ställning därifrån. Men jag skulle aldrig gå till något lag där jag inte tror att jag skulle må bra som person, för det är någonstans det viktiga. Man lever bara en gång, det låter väldigt klyschigt att säga det också, men det är verkligen så. Vi är människor, vi är med, vi vill också må bra, så att det är min bild i frågan.
Du uttrycker det ju extremt klokt. Skulle man liksom blunda och sådär, då skulle man tro att det är en 35-åring.
Exakt,
någonstans
för jag sitter och tänker på det. Så otroligt mogen och precis. Trygg.
Och det är också intressant det här med att så här, det känns som att det sociala, du pratar om det, att man måste må bra som helhet, som människa och hela den biten. Nu går vi liksom lite händelserna i förväg, men hur stor del spelar det in i liksom dina val du gör karriärmässigt?
Nej, jag tror det spelar stor del. Nej, men jag tror det verkligen spelar in på ett ordentligt sätt. För jag är så som person att jag är beroende av att ha mycket socialt runt omkring mig. När jag har det så mår jag bra, och då spelar jag bra. Jag tror inte man spelar bra om man sitter och mår dåligt över sin livssituation och tycker till vad de suger. Och det känns som att... Nu kan jag egentligen inte tala för andra, men det är en spontan känsla jag har att alla svenskar som spelar utomlands mår väl inte jättebra.
Nej, men det sa ju typ Enoch när jag träffade honom i avsnittet innan också, hur det var att vara i Spanien i vissa stunder när man är helt ensam och går till träningen, åker hem själv, längtar hem till Sverige.
Ja, nej, men det är
så
väl
gör han till dig. Ja, är det det du försöker säga? Ja. Du gör något teckenspråk.
Nej, jag vill inte avbryta när ni pratar.
Ska jag göra en till dig? Är det det du vill?
Ja, gör det.
Vill du ha en snus?
Nej tack, det är bra.
Vem var det som snusade? Det var ju någon målvakt. Var det Stam som snusade?
Nej, jag vet inte. Kenneth Höje i Djurgården kanske.
Ja, han...
Den är ju känd, ja. Den läppen. Ja. Står ju ut som ett torn.
Ja, nästan som...
men ja, nej, snus.
Stor snus eller
snus,
liten?
Snus, inget jag börjat med.
En mellan.
Mellan?
En mellan snus.
Vi ska inte säga några märken här.
Nej.
Utan det finns många olika snusmärken.
Exakt. Ja.
Jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Nej, men så här, om vi ska, för att det är också intressant att nu många pratar om, tror Hen och har pratat om det i olika forum och sådär. Att så här, det här var mitt i all den här liksom segeryran och det här firandet, så måste vi börja förbereda oss inför nästa säsong. Nu vann vi det här guldet, vi har inte vunnit på 9 år innan det här. Nästa säsong blir någonstans ännu viktigare. Vad vi gör med den här framgången. Vi har ett Champions League-kval, vi har fortfarande ett Malmö som är mil för oss ekonomiskt. De kommer rusta för att liksom ta tillbaka titeln, hela den biten. Hur ser du liksom på inför nästa säsong? Vad måste AIK göra ännu bättre? Hur ska vi ta ännu ett steg? Hur ska vi bli en bättre klubb som helhet?
Bra fråga. Nej, men först och främst som jag sa, och när ni frågade här om hur jag ser på min situation, om man vill sväva iväg någonstans eller om man vill vara kvar, så är det bara att konstatera att vi har ett väldigt spännande år framför oss, och det tror jag väldigt många känner. Bara en sån sak gör att man redan nu liksom efter bara någon vecka börjar trappa ner på det här, de här friheterna man har tagit sig. Och man kan ju tänka sig att om man vinner guld kan man ju ta ett halvår och vika av till att bara fira och må bra. Men,
som August och jag gör.
Och det kanske man hade gjort om man inte hade känt att liksom så här, det här var en once in a lifetime i AIK. Det här kommer man inte få uppleva igen. Men när man vet hur bra det här smakar, så får man liksom mer smak i munnen. Det är som när man käkar ostbågar. Har man tagit en så vill man ha flera. Nej, exakt. Och det är så här, när man får smaka på hur otroligt bra det känns att få vinna en titel med AIK, då vill man ju liksom, man vill vinna fler. Och ska man göra det så kan man inte ta sig allt för stora friheter under allt för lång tid, för man vet att Malmö spelare och Norrköping spelare och de här lagen, de åker säkert på en liten semester nu och vilar upp sig, men sen när de kommer tillbaka i januari så kommer de jobba hårt, och om inte vi gör det så kommer de springa omkull oss, och det vill vi inte ska hända. Tvärtom, det är vi som ska springa omkull dem nu när vi har vind i seglen och har skapat oss själva bra förutsättningar. Så att det här är en situation som man vill ta vara på något sätt och vad ska man säga, se till att vi kan ta nya steg som klubb.
Låter som amen, säger jag.
Ja, nej, men det är så. Jag har sagt det i någon intervju tidigare att AIK har ju faktiskt alla förutsättningar till att kunna bli Nordens nya version av typ FC Köpenhamn. För vi har en ekonomi som har blivit starkare. Vi har ett extremt stort tryck utifrån och ett starkt intresse runt klubben där många följer oss och många supportrar börjar gå på matcherna, och intresset runt AIK känns gladhet och likaså runt hela allsvenskan. Vi har en spelartrupp som har visat att man är ett vinnarlag, och alla de här faktorerna gör att det känns som att vi inte har några större begränsningar som kommer hålla tillbaka oss, för vi har alla möjligheter att kunna ta ytterligare steg, för vi tog steg inför i år. Och nu när Rickard Norling har fått tid på sig att bygga in sin spelidé och vi har anammat den och vi har spelare som klarar av att utföra den, så känns det som att vi är redo att avancera den ytterligare. Och med en försäsong framför oss här nu som jag är väldigt lång, svenska försäsonger är ju långa, så känns det som att vi kommer kunna liksom bygga på detaljer som kommer göra att vi kommer vinna ännu fler matcher. Och gör vi det så...
Ja, då är det ingen snack.
Nej,
vinner vi ännu fler matcher så är det ju klart.
Ja, vi slog nästan poängrekord redan i år. Så,
ja, vi delar, ja. Tangerar poängrekordet.
Ja, så då känns det som att vi borde kunna komma ännu högre nästa år. Alltså logiskt sett känns det så. Alltså, varför skulle vi inte kunna göra? Och gör vi det, kommer vi ännu högre nästa år, så vinner vi säkert då igen. Och det är väl det alla på något sätt vill ska hända.
Hur mycket lockar Champions League-kvalet?
Det är klart att det lockar otroligt mycket och en stor chans för klubben att få hävda sig utåt liksom, mot Europa. Och självklart så kommer nog klubben se till att förbereda sig för det på bästa möjliga sätt. Både inför säsongen med att bygga en stark trupp, men också under säsongen och lägga ett fokus inför det. Och det tror jag absolut man kommer göra. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att det inte är fy skam att vinna Allsvenskan heller.
Det är inte fy skam.
Det är absolut
det är verkligen,
det
är absolut. Får jag ställa en fråga? Får jag ställa en fråga på riktigt, Oskar och August? Champions League-gruppspel eller SM-guld 2019? Om ni måste välja.
Åh, fy fan.
Jag hade nog tagit SM-guld alltså.
Ja, det hade jag också. Fan.
För det känns som att vi inte hade haft så jättemycket att hämta i ett sånt gruppspel kanske. Det hade nog varit...
Det enda man väger mot det är ju det ekonomiska.
Ja, så är det. Alltså. Och man ska inte sitta och förminska det, för det hade varit helt fantastiskt att få komma ut och möta europeisk toppmotstånd. Det går inte att sticka under stolen, men samtidigt så är det ju... SM-gulden är ju det som på något sätt... Som man pratar om så länge.
Man pratar ganska mycket om Champions League 99 ja. Också. Det var Fiorentina.
Det gör man absolut. Barcelona.
Med Borsan
och Vakovic. Ja. Det är svårt att välja. Men på något sätt så ska man ändå inse digniteten på att vinna en titel och kunna titulera sig som svensk mästare. Det slår otroligt högt, och Allsvenskan är en liga som har blivit väldigt bra på senaste tiden med mycket bra lag, så att vinna den, jag vet inte, det kanske inte slår högre egentligen än att komma till Champions League-gruppspel, men det känns ju så bra att vinna Allsvenskan.
Kan man ha det som titel? För det fanns ju så här, när det fanns telefonkataloger så var det så här, hade man ju en titel så här, svensk mästare kunde det stå kanske.
Ja, jag vet inte, vi fick någon mästarsköld som man kunde sätta på kostymen i alla fall, som man fick av Riksidrotts förbundet, att man hade vunnit ett mästerskap, och det var fint att få. Men återigen, det är omöjligt att välja på om man vill spela Champions League eller vinna SM-guld. Vi kommer självklart sikta på att kunna uppnå båda. Och
det som är intressant med det är ju att det är så svårt i Sverige. Om man tittar på hur det har varit med lag, de har inte kunnat. Det är väl Malmö 2014 som är undantaget, men att det är verkar extremt. Och varför är det så då, tror du?
Det är en bra fråga. Det är väl kanske alla svenska lag och upplagor kanske inte har haft vinnarmentaliteten på det sättet som krävs för att kvala in det. Men den vinnarmentaliteten vi har byggt in i AIK under året och kommer kunna bygga vidare på, känns som att den skulle kunna leda oss långt. Sen om det är inne i ett Champions League-gruppspel, det kanske inte är. Men förhoppningsvis så är det. Och är inte inne i ett Champions League-gruppspel, kanske är inne i ett Europa League-gruppspel. Mm. Och det kanske till och med också är till ett nytt SM-guld. Det är liksom, vi lägger ribban så högt vi kan och siktar på att komma över den. Och gör vi inte det så siktar vi på att vara så nära som möjligt i alla fall. Och det är väl det man får ha som förhållningssätt.
Mm. Vi var inne lite på Henok och sådär. Och han gästade oss i förra avsnittet. Hur viktig har han varit i år med de ledaregenskaperna och den liksom, rollen han har tagit efter Nisse?
Nej, Henok har gjort ett helt fantastiskt jobb. Först och främst ska man ju hylla Nisse för det jobbet han gjorde under en lång tid i AIK. Vad ska man säga? Nej, han har ju fått stor uppmärksamhet för det och förtjänar det på alla sätt och vis, och förtjänar ännu mer uppmärksamhet, för han gjorde ett fantastiskt jobb under en lång tid och ledde laget under tuffa perioder. Jag tänker till exempel på det när Ivan Turina gick bort. Då inser man ju vikten av att ha en bra lagkapten, och även fast inte jag var med då, men kan bara tänka mig hur viktigt det var att ha Nisse där då. Men allt har sin tid. Nisse hade en fantastisk tid i AIK som kapten, och sen när den tiden var över så var det dags för någon ny att kliva fram och ta flaggan. Och den här gången var det Henoks tur, och Henok kommer in och liksom bara griper tag i den här flaggan och börjar leda gruppen på ett helt fantastiskt sätt. Han ser till att få ihop oss på plan med sin taktiska kunskap han har. Han anammade allt det Rickard sa och såg till att hjälpa alla spelare att förstå vad det handlar om, och hjälpte Rickard att få ut de taktiska budskapen till oss spelare. Men samtidigt Så har Henok också varit väldigt bra på att få ihop gruppen utanför planen. Han har styrt upp middagar på Leris. De minns man tillbaks på som ändå viktiga stunder tillsammans under det här året när vi har varit och kollat på Champions League på Leris. Så suttit där tillsammans och bara haft det bra och käkat god mat och umgåtts.
Tippat resultat?
Tippat resultat. Och bara,
hur har det gått, undrar mig?
Nej, jag är lite för bra på sånt där. Så att jag har nästan inte varit med. Ja, vi hade den här EM-11, eller vad det heter, under EM 2016 så hade vi en tävling där alla var med och skulle köra Aftonbladets EM-11 där man under hela EM ska sätta ihop någon lag. Lag 11 liksom. Och då var det jag som vann, såklart. Och kamma hem potten där. Alla la in några hundralappar, så att det blev ganska mycket pengar. Efter det känner jag mig att jag måste vara lite admjuk i sådana lägen och inte vara med, så att man låter någon annan vinna. Nej, jag skojar. Men jag vann faktiskt, det gjorde jag då. Men i år har vi gått tyngre på den fronten med resultattippningen. Men då har andra fått glädje, alltså det är jag glad över. Men det har varit väldigt viktiga stunder. Jag kommer ihåg efter att vi hade torskat mot Norrköping där nere i Norrköping. Det var liksom som en litet slag i magen. Första förlusten i Allsvenskan på länge, och det var en viktig match och folk var väl lite nedstämda, men då sa Henok att nej, nu drar vi till O'Learys och kollar på Champions League och käkar buffé för vi har match på söndag mot Hammarby, och då var det inte läge att kliva ut och förlora liksom. Det insåg ju alla, så att då såg vi till att komma ihop som grupp och må bra och liksom få en positiv känsla, så att det märktes inte inför matchen mot Hammarby att vi gick in med en förlust i ryggen. Tvärtom gick vi in med en bra känsla i kroppen och mådde bra, och ja, ni, alla vet hur det gick i den matchen.
Alla vet hur det gick i den matchen.
Vi gjorde en stark insats och vann med 1-0, och liksom hela Stockholm exploderade, och vi började flyga från det, för sen åkte vi ner till Göteborg och tog en 3 där och bara flög vidare. Så att det, ja, jag vet inte det, om man ska lägga den framgångsperioden på middagen på O'Learys, men det är viktigare än vad man tror faktiskt, och där ska Henok ha all eloge för att han anstränger sig på ett sånt sätt och styr upp grejer utanför planen, för det är väldigt uppskattat och tillför väldigt mycket till lagsammanhållning. Och det är klart, bra nu. Alla AIK-are som på något sätt har, jag vet inte om man har restauranger eller vad man nu har, men något som man tror kan bidra till laget och vår lagsammanhållning, kan man ju faktiskt höra av sig till vår kapten och säga att vi är välkomna dit och på något sätt få umgås eller vad det nu är, så kanske vi nappar på det och får en bra stund tillsammans.
Just det är några andra krogar när jag varit på mycket. Laventura, nej?
Nej, men vi fick gå förbi Norsen Chow. Daniel Sundgren hade någon kontakt där som var AIK-are som såg till att vi fick komma dit och käka. Svintrevlig kväll. Jag tror det var inför matchen mot Malmö kanske. Där vi men också hade en bra kväll tillsammans. Så det återigen, det är så viktigt. Så att,
då, vi tar det igen. Det här känns ju lite viktigt för att bara säga, August, vad...
Exakt, att alla krögare...
Alla som lyssnar.
Nej.
Jo, vänta nu. Okay. Det här är lite för viktigt för att vi kan inte bara släppa det. Alla som har någon slags restaurang.
Ja, men dels det eller...
Godkortbana.
Ja,
nej, det får man inte göra.
Det är efter säsongen. Men allt som på något sätt...
Alla som har...
Kan hjälpa oss spelare och på något sätt...
Hotell?
Kan bidra...
Yasuragi?
Nej, men allt som på något sätt kan bidra till oss spelare för att få må bra. Vi har ju killar som kommer utifrån liksom som sitter i Stockholm. Och visst, de går till träningarna och har ett sammanhang där, men... Kan man hjälpa dem att få ett sammanhang utanför planen också genom att kanske låta dem bjuda in dem till jag vet inte, det kan vara så enkelt. Kom och käka på vårt ställe eller kom och göra det här. Och liksom
som
så här,
restaurang, hotell, gästerag, vad mer? Bara som har någonting.
Ja, jag kanske tar mig vatten.
Trevligt.
Nej, du tar inte alls vatten nu.
Nej, det här är skitbra.
Det här är jättebra. Ni som har någonting där ni inser att det här skulle vara spännande att kunna få ge tillbaka till AIK som har gett er så mycket.
Ja, men sånt är väldigt välkommet. Ja. Det, är liksom, det
är inte bara välkommet, det är en plikt för er att höra av er. Antingen till Henrik Jurelius på AIK, va? Ja. Lagledaren som kan ta emot det, eller till August Spångberg. Ja. Då
får jag följa med oss.
Eller Henok Goitom.
Ja,
erbjud det ni har.
Ja, men typ, alltså det är, och sen ska ni inte missförstå oss att vi är ute efter att sitta och käka ute varje
Det är ingen som missförstår det
varje vecka här.
Det är ingen som missförstår det. Nej, vi fattar det verkligen. Det är som en plikt för alla som har AIK, tycker jag.
Ja, men alltså hjälp till på det sättet man kan, och sen om det är att
att bidra genom att bjuda in oss till en restaurang för att man äger en restaurang, så är det, eller om man inte har en restaurang, då kan man ju gå och samla in pengar alltså hjälp till på det sättet man kan bara. Det är väl allt man kan säga. Alla kan hjälpa till på något sätt och vara med och bidra, då är man tillräckligt dedikerad till klubben så gör man väl det.
Jag tycker att du är som den här klassiska affischen, du vet, från universitet i USA, Uncle Sam, när han pekar.
We need you.
Det är bara att höra av er. August Bångberg, Henrik Aurelius, I want you, säger han.
Ja, exakt.
Henrik Aurelius, August Bångberg, mig, Martin Wittling kan man höra av sig till också.
Ja.
Vi ska inte störa Oscar och spelarna för mycket, utan kör det till lagledningen. Men det tycker jag verkligen, det är det minsta man kan begära.
Ja, men sånt, återigen, det, jag inser ju själv. Jag har verkligen tänkt på det flera gånger efter den här säsongen, att det har varit så viktiga... Det har varit så viktiga stunder under året. De stunderna vi har haft tillsammans utanför planen. Och det har nog bidragit till mycket mer än vad man tror. Så att man inser vikten av det. Då inser man att vi ska värna om sådana tillfällen även i framtiden.
Mm. Härligt.
Jag kan inte komma på något bättre avslutnings...
Nej.
det var fantastiskt.
I want you ute där.
Ska vi säga så?
Ja, så ska vi säga, August. Ja, vi ska säga det.
Yes.
Ordentligt. Vilka är det som är i programmet?
Det är Andreas ute i studion. Vi har Jimmy Rydén, Joakim Fröberg, Rasmus Forsberg, Nathalie Bergström, geniet Martin Wiklin och så jag, August Spångberg. Och stort, stort tack till Oscar Linnér. Vi är väldigt glada över att ha dig i våran klubb.
Tack själva och tack för ölen. Tack. Det var väldigt cool.
Tack till er som har lyssnat.
Nästare!
Stöd AIK.
Stöd AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.